Det känns otroligt viktigt att få som församling bjuda hit människor efter våran gudstjänst. Och jag skulle vilja att vi inleder gudstjänsten eller inleder den här predikan med att just be för de människor som kommer hit. Vi vet ju inte vilka som kommer eller ens om det kommer några, men de som kommer, låt oss be för dem. Jag skulle vilja att vi ställer oss upp och gör det tillsammans. Därför den här texten som vi har läst handlar väldigt mycket om de människorna just. Låt oss be, och du får jättegärna vara med i det också, att vi ska öppna våra hjärtan som statsminister, före detta statsminister Reinfeldt sa, för människor som vi kanske inte vanligtvis brukar göra det. Herre, jag ber dig att du ska låta oss få möta människor med kärlek och med respekt. Att vi ska få ge dem allt det goda som finns i det här huset. Att det ska få möta de människor som kommer hit sen. Och att du ska låta oss få bryta våra egna barriärer och inte tänka endast på oss själva, utan bjuda andra på fika, köpa ett nytt gåvobevis, bjuda hem dem till oss. Sätt oss vid dem och försöka prata även fast det är svårt. Herre, välsigna den stunden som kommer att vara senare. De människor som kommer och de som inte kommer, välsigna dem. Och låt vår församling få vara någonting som står för de svaga människorna och det som de behöver. I Jesu namn. Amen. Då är du välkommen att sitta ner. Den här texten är hämtad från Jesaja, som vi sa, 58, vers 1-14. Det är ju hela kapitlet. Och jag tycker det är ganska så gott att få läsa ett stort stycke tillsammans. Och jag har läst den här texten några gånger inför den här predikan. Och för varje gång jag läser den så måste jag ju säga att texten talar tydligare och tydligare för sig själv. Vi behöver inte ha någon som lägger ut den här speciellt mycket för att förstå att texten talar om att hjälpa de fattiga. Att hjälpa de som har det svårt och att Herren bryr sig om de människorna på ett extra tydligt sätt. Det är viktigt för Gud att vi bryr oss om de fattiga. Om man ska säga det så här kort, så är det väl det som den här texten säger. Och när man läser texten så är det också någonting som händer i mig. Alltså jag känner att jag börjar våndas lite grann. Därför jag inser att den här texten inte bara talar till några personer för länge sedan, utan den talar till oss och specifikt till mig idag. Att det här är en text som inte bara man kan kasta iväg utan att man har granskat sig själv noggrant. Det gör den här texten och det här sammanhanget väldigt mycket jobbigare, upplever jag. Vi kastar oss in i den här texten och jag vill visa några delar som är viktigare och som är viktiga att lyfta upp i, för att förstå sammanhanget av texten mera. För att om vi förstår sammanhanget förstår vi vissa punkter som är viktiga att lyfta upp. Det finns tre stycken delar som jag skulle vilja föra dig igenom. Den här textens rubrik skulle vi kunna sätta som Herrens rättfärdighet. Herrens rättfärdighet, det vill säga vad som är rätt för Gud att göra. Vad som är rätt för Gud att göra. Herrens rättfärdighet. Och då finns det tre stycken aspekter. Varför är Herrens rättfärdighet viktigt? Vad är innebörden i rättfärdighet? Och vad är nyckeln till ett rättfärdigt liv? De tre delarna. Varför är rättfärdighet viktigt? Vad är innebörden i rättfärdighet? Och vad är nyckeln till ett rättfärdigt liv? Vi börjar i den första delen. Varför är rättfärdighet viktigt? Och här är det fokus på fem verser. Det är vers 1, 2 och 3. Och sen så är det vers 6 och 7. Du får jättegärna följa med i din egen mobiltelefon eller i din bibel, för jag kommer att gå tillbaka till just de här fem verserna väldigt ofta. Vers 1 och 2. Ropa ut det så högt du kan, låt din röst ljuda som en hornstöt, förkunna för mitt folk deras brott, för Jakobs ett deras synd. En inledning som inte skrider orden, som talar om synd och brott. Och sen händer det någonting i vers 2. Det är som att det är ett helt annat stycke. Vad är det som händer? Dag efter dag söker de mig. Och i grundtexten står det, söker de mig från hjärtat. Och vill lära sig att följa mina vägar. Likt ett folk som handlar rättfärdigt och inte har övergett sin Guds lag. Ber de mig om regler för vad som är rätt. Och de älskar att nalkas Gud. Det finns en ganska tydlig kontrast i de här två verserna. Där vers 1 talar om ett brott som är begått. Som man måste omvända sig från. Och där vers 2 talar om att man av hjärtat söker Gud. Vad är detta för någonting? Det vi ser är en kontrast, nästintill en paradox. Det finns en perfekt moral, en perfekt gudstjänst bland de här människorna. Varmt välkomna alla ni som kommer in sent. Jätteroligt att se er. En applåd för våra vänner. Vers 1 och 2 alltså. Talar om en kontrast, en paradox. Och där vi ser att de här människorna inte lever i det som man kanske skulle kalla för synd. Utan de lever i någonting som är ett liv där man har en fläckfri moral. Och där man har en tydlighet på att man följer de religiösa rutinerna. Alltså man går i gudstjänst. Man är noga med att offra. Man vet hur man ska leva ett liv. Och det står till och med att man gör det från djupet av sitt hjärta. Ändå är Gud väldigt tydlig med att säga att här finns ett brott som är begånget. Vad är det för brott? Jo, det hittar vi sen i vers 3. 3 är lösningen på vers 1 och 2. Ser du inte att vi fastar? Märker du inte hur vi späker oss? Ni sköter era sysslor på fastedagen. Ni driver era drängar. Ser ni inte att vi fastar? Märker ni inte hur vi späker oss? Säger folket till Gud. Det vill säga, ser du inte att vi gör allt detta? Upplever inte du att vi ger dig det du vill ha? Nu är det dags för oss att få det vi vill ha. Har inte vi betalat för någonting? Ska vi inte få det vi har betalat för nu? Vi har ju gjort det du har sagt åt oss att göra. Nu är det dags för dig att välsigna oss lite grann. Vi vill ha lite regn och vi vill ha lite skörd och vi vill ha lite mat och vi vill ha lite hus och vi vill ha lite frid och vi vill ha lite gott i gott i vardagen. Låt oss nu få detta när vi visat dig så mycket respekt, o Gud. Just där finns problematiken. Att utöva andlighet som ett sätt att sätta press på Gud. Att gå till kyrkan och att leva troget Gud just för att Gud ska ge mig någonting tillbaks. Om jag gör si så gör Gud så. Och om jag gör på detta vis så kommer Gud att handla så. Det vill säga man köpslår med Gud och man hanterar honom som en stor godisautomat som ska hjälpa mig i livet. Detta är utgångspunkten för texten. Alltså det finns en vilja och det finns någonting som man faktiskt gör. Men detta räcker inte på grund av att man gör det av fel motiv, grundläggande motiv. Och i vers 6 så kommer Guds svar på tal. Gud talar om hur man ska leva och vad är det för typ av hjärta man ska komma med och förhandlingar man ska komma med till Gud. Nej, detta är den fasta jag vill se. Att du lossar de orättfärdiga bojorna. Att du sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta och krossar alla ok. Detta är den fasta jag vill se. Det vill säga det gudstjänst och det liv som jag vill att ni lever i. Att du lossar orättfärdiga bojor. Att du sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta och krossar alla ok. Den här texten känner vi igen utifrån Jesus. Jesus talar om just det här bibelordet i Matteus 25 och vers 31. Där han går till människorna i slutet av sin gärning och så säger han, det finns två typer av grupper. Det finns den gruppen som har sett de fattiga. Och det finns den gruppen som inte har sett de fattiga. När var du hungrig? När såg vi dig törstig? När såg vi dig hemlös? När såg vi dig naken, sjuk eller i fängelse? Och då står det, den som du inte har sett av dessa mina minsta. Då har du gått förbi mig, säger Jesus. Och så vänder han på steken och säger, när såg vi dig hungrig, törstig, hemlös, naken, sjuk och i fängelse? Och Jesus säger, när du såg den som var i denna situation, så såg du också mig. Det Jesus gör här med samma ordning i texten är att gå tillbaka till just vers 6 i Jesaja 58. Att vi ser den hungrige, att vi ser den som är hemlös och att vi klär den som är naken, står det sen i vers 7. Det här är någonting som inte bara Jesus har gått tillbaka på, utan som många i Bibeln ständigt nämner. I Ordspråksboken 14, vers 31 står det, att förtrycka de ringa är att smäda deras skapare. Ärar honom gör den som hjälper de fattiga. Det vill säga, vi ärar Gud själv genom att hjälpa den som är fattig. Hur kan vi ära Gud genom att sträcka händerna? Ja, till viss del. Genom att hjälpa de fattiga fullt ut. I Ordspråksboken 19 och 17 står det, den som tar sig an de fattiga, den lånar åt Herren och ska få sin lön av honom. Det vill säga, när vi ger våra pengar åt någon som behöver det, så ger vi till Gud och han kommer se till att vi får tillbaka det med ränta. Vad är det Jesus säger till i Matteus 25? Jo, han säger, älskar du inte den fattige, så spelar det ingen roll om du tror eller inte. Det spelar ingen roll vad du tycker dig tro eller inte, eller vad du säger om dig själv. Men du har ingen relation med mig, säger Jesus. Om du inte bryr dig om dem som ingen annan bryr sig om, då har du ingen relation med mig. Det är det som den här texten säger. Den här texten sätter alltså ett likhetstecken mellan att bry sig om människor och fästa blicken på Gud. Det är omöjligt att inte kombinera tro och socialt engagemang. Det behöver inte alltid vara socialt engagemang på det sätt vi själva tänker oss. Men ett socialt engagemang är det att vårt hjärta ligger hos dem som faktiskt är utstötta. Det här går som en röd tråd genom hela Gamla testamentet. Bibeln talar inte bara lite grann om de här frågorna. Hela lagen är till för att stötta vissa typer av grupper, de som har hamnat utanför. Man talar om änkan, den faderlöse, fattiga, den fattige och främlingen. De fyra. Änkan, den faderlöse, den fattiga och främlingen. Väldigt mycket skyddsnät är uppsatt just kring de här fyra grupperna för att de ska värnas i samhället. Det här är centrum i kristen tro. Och så står vi där och har antingen accepterat kristen tro eller så har vi ställt oss utanför. Om du har ställt dig utanför, förstår du vad det är du har ställt dig utanför? Och vända på frågan, om du har tagit steget in, förstår du vad du har tagit steget in i? Alltså vare sig du har valt att ställa dig att ställa dig utanför eller att ta ett steg in, förstår du vad det här innebär för ditt liv? Vad har du sagt ja till? Vad har du sagt nej till? Det handlar om ett djupt socialt engagemang för dem som ingenting har. Det är grunden i texten. Varför är rättfärdighet viktigt? Därför att Jesus säger att detta är centrum i våran tro. Säger vi att vi tror, så är detta dess centrum. Till den andra delen. Vad är innebörden i ordet rättfärdighet? I detta begreppet rättfärdighet. För att förstå det behöver vi förstå sammanhanget kring vart de här människorna lever som får Jesajas ord till sig. Allting handlar om ett ord och ett begrepp som kallas för shalom. Och det är ett ord som vi idag skulle översätta kanske med fred eller frid. Men det är någonting som i den kulturen är långt mycket djupare än bara fred eller frid. Ordet shalom är någonting som talar om ett helt skeende, som talar om en helhetssyn. Shalom fokuserar på att vara hel. Tre exempel. När kroppen fungerar bra, när man mår bra och känner att man är pigg och kry och alla organ och allting är i funktion, man är frisk. Denna hälsa när kroppen invärtes fungerar bra skulle man kunna kalla för shalom. Däremot när ett organ börjar fungera dåligt, att man till exempel får cancer, då fungerar inte det organet bra med resten av organen och då lider vi av en brist på shalom. Eller om man tar psyket. När känslorna är i balans, när vi känner att vi har en inre harmoni, då råder det en inre shalom. Men när jag upplever att det kommer ångest eller stress eller något element utifrån som går i kontrast mot denna frid eller som man upplever på insidan, då råder det en brist på shalom. Eller det tredje exemplet som är det viktigaste för oss. När samhället som helhet bygger på relationer. Alltså när man hjälper varandra över gränserna och när man känner att man har byggt ett socialt skyddsnät som fungerar, då talar vi om ett samhällelig shalom. Däremot när samhället börjar bygga på egoism och isolering är en drivkraft som vi har inom oss, då råder det en brist på shalom. Utveckling av detta. Västerländsk lag talar om rättfärdighet. Men då nämner man rättfärdighet som mina individuella rättigheter. Det vill säga jag har rätt till det här och till det här och till det här. Man går till domstolen därför att man vill hävda sin rätt. Jag vill ha någonting. När man går till Bibeln och definierar ordet rättfärdighet eller det som man talar om rätt, så är det någon och talar om den som lever rättfärdigt. Så är det någon som på bekostnad av sig själv investerar i andra människor. Vem lever rättfärdigt? Det är någon som på bekostnad av sig själv investerar i samhället. Och när man tar ordet ond, så är det motsatsen till rättfärdig. Motsatsen till rättfärdig är ordet ond och definieras som att inte dela med sig av det som är mitt. Att istället säga det här är mitt, mitt, mitt och undanhålla mina välsignelser från andra och samhället. De två definitionerna sätter ett nytt ljus på både ondska och på själviskhet och godhet, tycker jag. För att applicera det här så går vi till vers 6. Det går, nu ska vi se, nu har jag missat, nej, vers 7. Vi går till vers 7. Där står det så här: dela ditt bröd med den hungrige, ge den hemlöse stackaren husrum. Ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen. De som läser det här upplever att det här är en paradox i detta. Speciellt när man förstår vad det innebär. Därför de tre första talar om en sak och den sista tesen talar om någonting annat. Dela ditt bröd med den hungrige, ge den hemlösa stackaren husrum. Ser du en naken så klä honom. De här tre delarna talar om grupper som betraktas som främlingar. Alltså de som kommer utifrån samhället. När man går tillbaka till texten och ser de här, så är det alltså de vandrande människorna som kommer till dig. Det som blir märkligt är att i den sista delen står det: vänd inte dina egna ryggen. Vänd inte dina egna ryggen. Och det syftar på de tre första teserna. I den här kontexten så är det väldigt märkligt, därför att jag vet vem jag är släkt med. Och det är inte främlingen. Främlingen är jag inte släkt med. Jag är släkt med dem jag är släkt med. Eller hur? Det är min familj. Men här säger texten att se dem som du har längst borta ifrån dig. Och de som har behov så pass nära att det är ditt eget kött och blod. Alltså betrakta dem som har behov som din egen familj. I en hederskultur där det här är skrivet, så är det som att kasta upp och ner på allting. Men vänta nu, min trygghet finns i min familj. Den här texten säger inte som man kanske tror, att det är dem jag ska värna mest. Nej, inkludera främlingen, den faderlösa änkan och den fattige i de som är din närmsta krets. Låt dem inkluderas i ditt liv. Låt det få bli en del av vem du är. Den sista delen på den här stycket. Vers 6. Krossa alla ok. Nej, detta är den fasta jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta och krossar alla ok. När vi ser människor som lider, och speciellt när vi har gjort det i USA måste jag säga, när vi varit där på resorna med konfirmation, så finns det människor som väljer att inte hjälpa. Och man gör det av anledningen att man ofta har valt situationen själv. Det vill säga, men du har ju valt att finnas i ditt missbruk. Eller du har ju valt att göra si eller så. Men du bor ju på gatan på grund av att du valde att lämna det eller det. Och det går nästan alltid att skylla på den fria viljan. Och det är nästan alltid sant också. Att det är personliga val som har lett mig till den situation där jag är. Men vi måste också veta att det är bara en del av den sanningen. Visst är det de valen som man har gjort. Men frågan är, hade inte jag också gjort de valen om jag hade stått i samma situation med samma förutsättningar? Vår uppgift är alltså inte att fokusera på varför en människa har hamnat där de har hamnat. Det är aldrig vår uppgift att fråga den som missbrukar, varför har du hamnat där? Det är ju rätt åt dig att du sitter där och du har gjort såna här dumma val. Därför de har gjort dumma val. Och vi där vi står har också gjort dumma val. Det går inte att generalisera att alla är så, men självklart kan vi säga så om många. Det vi får passa oss för är att det där kan bli en bortförklaring för oss själva. Som gör mig passiv, och den är till för att göra mig passiv. Alltså jag väljer att ställa den frågan för jag vet vad svaret blir och jag vet då också att jag slipper att göra någonting. Den här texten avslutas med krossa alla ok. När man talar om ok så är det någonting som man lägger på en oxe, någonting som drar ner mig, någonting som inte är jag utan någonting som är lagt på mig. Krossa alla ok, inte bara lyft av oket utan krossa oket. Det talar om att bryta de omständigheter som människor finns i. Att inte bara bryta de omständigheterna och lyfta av oket, utan att faktiskt krossa de strukturerna och ge nya förutsättningar för människor att leva de liven. Hjälp människor ut ur de omständigheter som de står i. Lyft av dem oket. Krossa oket. Låt oss ta initiativ för att lyfta människor från den plats där de står till en ny plats i livet. Så att de slipper hamna där en gång till. Människor som har problem med sin familjesituation, låt oss hjälpa dem i den familjesituationen. Människor som har problem med ett system som jobbar emot dem, låt oss hjälpa människor att komma ut ur de systemen. Låt oss bryta oket, krossa det och låt oss vara högljudda när vi gör det. Sista delen. Vad är nyckeln till ett rättfärdigt liv? Vad är nyckeln till ett rättfärdigt liv? Jag började med att tala om att jag själv upplever en del skuld, måste jag säga. När jag ser till vad jag gör, vad jag borde göra, vad den här texten säger. Skuld som drivkraft har vi nog alla haft. Att man gör saker utav skuld kan göra att man en gång ger mycket pengar till Rädda Barnen. Till att man kanske flera gånger går och gör någonting för någon annan. Men har skuld någon gång gjort att någon har funnits kvar i ett konstant engagemang? Säg mig någon som efter lång tid med skuld som drivkraft mår bra av detta. Skuld är ingen bra drivkraft, och även om den skulle funka kortvarigt så är det inte långvarigt. Så jag skulle bara vilja säga, sluta att känna skuld för de här sakerna. Det är inte dit jag vill komma, att du ska gå och känna jag borde göra mer. Vi vet alla att vi borde göra mer, och även om vi gör mer kan vi ändå göra ytterligare. Så släpp skulden, ska vi komma till den verkliga drivkraften som kan föra oss framåt till någonting som är långsiktigt hållbart. Det viktigaste i detta är att inte tolka texten fel. Det som man kan göra här är att man tänker att okej, de har gudstjänsten och de lever gudstjänstliv på ett perfekt sätt. De har en perfekt moral och de gör det också. Men de jobbar inte med socialt arbete. Alltså måste vi checka av dem på listan också. Det är precis det som den här texten vänder sig emot. Bara jag gör det här sociala arbetet också så kommer Gud att svara på mina frågor. Då kommer han att ge mig allt det som jag behöver. Då kommer jag att få uppleva Guds närhet etc. Texten ger kritik mot just det här sättet att behandla oss själva och livet. Låt oss granska våra motiv och ställa frågan, varför följer vi Gud? Det finns en berättelse om ett par där det var en kvinna som var väldigt rik. Och det var en man som började dejta henne. Och sen så gick han ner på knä och frågade om, vill du gifta dig med mig? Och hon svarade ja. Sen fick han reda på att det fanns ett äktenskapsförord som gjorde att han aldrig skulle komma åt hennes rikedom. Och då drog han sig ur. Tror ni den här tjejen kände sig värdefull av detta? Eller kände hon sig rent av utnyttjad? Självklart kände hon sig utnyttjad. Men många gånger är det precis så vi tänker med Gud. Bara vi kommer åt dina skatter så vill vi ha dig. Om vi bara kommer åt det du har så är du viktig för oss. Men Gud själv blir inte det som är det viktigaste. Låt oss granska våra motiv. Vad är det som gör oss till kristna? Vad är det som gör oss till goda människor? Är det för att vi vill ha någonting eller är det någonting djupare? Nyckeln till detta finns i vers 14 som är den sista versen. Då ska du fröjdas över Herren. Då ska du fröjdas över Herren. Att följa Gud för den han är i sig själv utan att jag får någonting. Det vill säga tyck om någon för den personens egen skull. Gud kallar oss att följa honom för att Gud är Gud. Gud kallar oss till att vara de vi är tillsammans med honom för att han är den han är. Svaret kring efterföljelse stavas skönhet. Gud är skönhet personifierad. Och vi alla har olika referensramar till detta. En av de sakerna som jag upplever som har varit det skönaste och vackraste som jag har varit med om. Det var för några år sedan som jag och Linn var nygifta. Vi bodde ute på Kungshamn och vi bjöd ut Sara och Daniel för att de skulle äta lite räkor med oss. Och vi gick upp på en hög klippa. Och så såg vi en solnedgång tillsammans ute på Smögen där solen går ner. Och i västkusten går det ner i havet. Det är en väldigt viktig skillnad faktiskt. Och där de rosa klipporna speglar sig och det är fantastiskt vackert. Man skulle kunna ta upp ett block med papper och penna och säga, vad tjänar jag på den här upplevelsen? Vad kommer det här leda till mig? Vad kommer jag få? Och man kommer snart förstå att den här upplevelsen är bara vacker i sig själv. Alltså den ger mig någonting om att bara vara här. Och på samma sätt är det med Gud. Gud ger mig någonting om att jag bara får vara med honom. Att jag bara får tjäna honom är skönhet. Att få finnas hos honom på grund av att han är Gud. Det är det som står i vers 14. Alltså lösningen på hela texten handlar om att fröjdas över Herren för att han är Gud. Tillbaks till Matteus 25. Hur kunde Jesus säga som han gjorde? Det vill säga att de som är de slagna, att det är de som identifierar sig med Jesus själv. Det står så här, Gud identifierar sig med de fattiga. Hur? Jo, kristen tro talar om hur långt Gud gick. Jesus föddes i en krubba för att han inte blev mottagen någonstans. Hans föräldrar gav en duva som ett offer för att de inte hade råd att ge någonting mer. Jesus säger, rävar har lyor, men jag har ingenstans att luta mitt huvud emot. Alltså, han var hemlös. När de talar om att ge skatt till kejsaren så går de och säger, gå och fiska och i munnen kommer det finnas ett mynt i fiskens mun för att han inte hade några andra pengar att ge. Jesus var förföljd och han blev korsfäst. Han blev behandlad orättfärdigt genom hela livet. Och på punkt efter punkt så kan vi se att Guds son, Gud själv, identifierade sig inte bara på ett bildligt plan, utan personligen tog han del och blev dessa fattigas vän. När man alltså säger, när du har sett den fattige, när du har sett den nakne, så är det Jesus själv som man talar om. Jesus inte bara led för oss, utan han led med oss. Och han led med de fattiga för att han var en fattig. Och det bevisar att Gud bryr sig. Kristen tro, vår tro, det som vi står här idag avslutningsvis, handlar om att bli ett med honom. Och på att också bli ett då med de omständigheter som han fanns i. Det här gör någonting med oss. Att ikläda sig Jesus, att ikläda sig honom genom dopet, genom livet i tron, det gör någonting med oss. Hur ska vi kunna stöta bort en fattig när Jesus själv var fattig? När min Herre var en tiggare, när han var en person som inte hade ett hem, när han var den som inte hade någonting. Han dog för de fattiga. Det gör dem till någonting att hålla högt. Jag hör ofta hur människor talar i Sverige i debatten idag. Att vi inte ska välkomna mer människor till Sverige. Och det är möjligt att andra kan säga det. Och har rätt i att göra det. Men vi som bor i Sverige och kallar oss för kristna har ingen rätt att göra det. Genom att vi har dött bort från oss själva och lever med Jesus, så är vi ingenting annat än gäster och främlingar där vi finns. Att vi är gäster och främlingar här i Upplands Väsby. Och det gör att vi kan identifiera oss med andra som kommer hit. Och på samma sätt är gäster och främlingar. Om alla pengar är Guds, vad ger mig rätten att behålla dem när andra inte har någonting? Summan av texten handlar om att utöva begreppet shalom. Att öppna våra hjärtan, att ge av det vi har för att bygga relationer över gränser. Investera i människor och ge dem någonting mer än det som bara är att lägga pengar i en kopp. Ge dem ett djupt engagemang som är värt att kallas engagemang och inte bara är till för att dova ett samvete. Jesus kom ner, han led och han dog för oss. Det är den största nåden och den största segern som vi någonsin kan tala om. Den nåden driver oss till rättfärdighet. Vi agerar för att han har agerat. Vi drivs därför att han var driven. Vi agerar just nu därför att han finns här just nu och vill göra det tillsammans med oss. Låt oss be att våra liv får bli mer än bara oss själva. Att vi får vara några som faktiskt kan vara med och göra skillnad. Därför att Gud står på våran sida och Gud står på deras sida. Och då finns det ingenting som kan hindra oss i detta sökande. Låt Jesaja 58 vara någonting som talar till oss idag. I Jesu namn, amen. Herre, jag ber dig att du ska tala till oss. Och att du ska ge oss en drivkraft på insidan som inte handlar om skuld och skam. Som inte handlar om att vi ser allting som vi borde göra. Utan som handlar om att vi från ditt hjärta ser att du har ett hjärta för människor som är fattiga, slagna. Och att vi i detta ska få bry oss om dem för att vi älskar dig. Att vi får spegla ditt hjärta för att du har satt ditt avtryck på oss. Herre, ge oss vägar, tala till oss direkt just nu och visa oss någonting från våra liv som vi kan investera i människor. Låt oss vara med och skapa ett helt samhälle. Ett samhälle som är präglat av din frid, din fred och ditt shalom, som talar om att bygga relationer och investera i varandras relationer och i varandra. I Jesu namn så ber jag dig att det här ska vara någonting som inte bara vi talar om, utan får bli en verklighet för oss just nu. Amen.